Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Hej och välkommen till Träningspodden. Jag heter Lovisa Sandström och min poddkollega är Jessica Almenäs. Idag den 15 mars så har kriget i Syrien pågått i 5 år. 5 år av krig, smärta och lidande. Situationen i landet är desperat. Människor dör av svält och miljontals flyr för sina liv. Behovet av humanitär hjälp är enormt. In i Syrien ger UNHCR livräddande nödhjälp som mat, vatten, förnödenheter, skydd, sjukvård, utbildning och psykosocialt stöd till utsatta människor. Därför har UNHCR initierat hashtaggen Min röst för Syrien med förhoppningen om att få fler att prata om denna blodiga årsdag och förhoppningsvis skänka en gåva till Syrien. Inför krigets 5-årsdag så vill vi sprida hashtaggen Min röst för Syrien. Kriget har pågått i 5 år, men vi får inte sluta prata om det. Behoven är fortfarande enorma och miljontals människor är på flykt. Och du kan hjälpa till.
Och det är klart att man vill hjälpa till, eller hur?
Det tycker jag. Och vi är väldigt glada över att UNHCR vill sprida det här budskapet genom Träningspodden.
Det är superenkelt också att hjälpa till, för man kan smsa Syrien 140 till 72 980, då skänker man 140 kronor. Och om man vill sprida budskapet och få fler att hjälpa till och skänka pengar, så tar man helt enkelt en skärmdump på tack-smset från Sverige för UNHCR. Och så publicerar man det på Facebook och Instagram. Kom ihåg hashtaggen Min röst för Syrien. Där tycker jag att alla som lyssnar på Träningspodden ska göra, precis som du och jag också, Lovisa.
Exakt, det röstar vi för. Så den 15 mars är 5-årsdagen för kriget i Syrien.
Och den 15 mars, det är ju idag också. Dagen då Träningspodden kommer ut, eftersom vi kommer ut på tisdagar. Och vi befinner oss precis som vanligt inte alls på samma plats.
Nej, vi har väl lite sådär skrängliga förutsättningar för det här poddavsnittet. Jag är i en ganska skramlig New York-lägenhet mitt på Manhattan. Och du befinner dig inte i ditt eget byggkaos, men i någon annans byggkaos.
Ja, det är min granne som renoverar, så att jag har försökt hitta någon liten del av min lägenhet som ska vara tyst just nu, och det slutade med barnrummet. Så nu sitter jag här bland iPads, obäddade sängar, på golvet bland smutsiga strumpor. Ja, ni hör, det är inte världens bästa ordning på mina barn.
Men ibland så kan det vara den mest kreativa miljön.
Ja, man får ju många synintryck här i alla fall, det kan jag lova dig.
Du kommer vara väldigt städvillig sen.
Ja, alltså jag är inte så förtjust i att städa, men sen jag flyttade till en ny lägenhet faktiskt, så är jag lite sugen på att ha ordningen då. Nu gillar jag att det är lite så rent och fräscht runt med att ta hem folk. Jag har ju varit typ som en eremit som har bott i en grotta när jag bodde i min förra lägenhet, för den var så himla liten, så det var ju både jobbigt och lite pinsamt att ta hem folk. De bara, bor du här? Det var ju typ som en studentlägenhet. Jajamän, här bor jag med mina 2 ungar.
Som en ungkar.
Ja, men lite så. Men nu har jag ju faktiskt en riktig lägenhet. En fin lägenhet med fina, nya, härliga möbler. Och då vill man ha lite ordning. Så att jag ska nog ta tag i de här dammrottorna när vi har poddat klart faktiskt.
Jag är faktiskt likadan. Vi har också en ganska stor lägenhet nu. Och jag tycker det är jättekul att ha folk hemma. Men det är ändå sådär, det där tvättberget med ren tvätt som man egentligen skulle behöva lägga en halvtimme på att vika och att hålla undan bland barnens lego som gärna vill liksom kräkas ut från deras rum ut i vardagsrummet. Det är liksom inte den största motivationen till att hålla ordning.
Nej, alltså det är ju inte så lätt att hålla ordning när man har barn hemma. Och det kanske heller inte är superviktigt att det är jättemycket ordning när man har barn hemma, för de måste ju ändå få leva på något sätt.
Det finns alltid hörn man kan fota och lägga upp på Instagram där det inte syns hur stökigt det är.
Ja, men jag kan komma på mig själv att liksom mitt i deras lek ibland säga så här, men plocka upp det här nu, ta bort det där nu, nu kan inte det här ligga här. Och så får jag någonstans försöka hejda mig själv och tänka, men låt dem leka och vara kreativa så får de väl städa sen. Men jag får liksom lite panik av det här stöket som bara växer och växer och växer.
Du borde kanske leva upp med min Hans. Vi har pratat om det förut. Han är ju extremt pedant och han går nästan och städar efter dem som blir en liten svans i leken.
Ja, men då borde vi nog inte leva ihop, för att jag är ju långt ifrån pedanten då.
Då slipper du vara den som städar.
Ja, men jag tror att om jag levde med en pedant så skulle den människan förmodligen bli galen på mig. Alltså verkligen galen, förmodligen hamna på sinnessjukhus och bara sitta i ett värderat rum och skrika ja. Eller något sånt.
Du säljer du inte in dig som den mest attraktiva städpartnern?
Nej, men jag behöver inte sälja in mig som någon partner överhuvudtaget, för jag har ju hittat världens bästa snubbe, så jag tänker ju bara hålla fast i honom. Han har faktiskt hintat att det vore trevligt om jag städade någon gång.
Och då är ni ändå inte sambos än. Det var ju roligt. Ni hade ju en helsida i någon av de här skvallertidningarna förra veckan som byggde på ert restaurangbesök på Miss Von, att han faktiskt fick följa med till Stockholm den här gången.
Ja, så hade vi det. Ja, det såg jag inte. Vad spännande. Han fick hänga med till Stockholm.
Tysklands finest fick han namnet som.
Ja, det var jag som hittade på. Han är ju det. Han är absolut
det blev ett citat.
Ja. Nej, men det var härligt att ha honom på besök i Stockholm. Mindre tråkigt var det att jag inte på grund av Miss Von-besöket är jag ganska övertygad om, för att den maten var helt suverän. Men jag blev faktiskt matförgiftad när han var här. Så det var ju inte så kul. Men vi åt brunchbuffé en dag. Och jag tror att det kanske var någon liten kräftkärt eller något från den där buffén som var skyldig till min matförgiftning. Men jag har ju legat och vridit ut och in på min mage åt alla håll och kanter här i några dagar. Det är ju inte kul.
Men vilken uppladdning inför Let's Dance-premiären. Ni hade ju någon form av presskonferens också inför det första avsnittet som nu... Den har ju sänts när det här poddavsnittet kommer ut.
Precis, då vet vi hur det gick. Kunde Thomas Wassberg dansa eller inte? Det är ju det man väntar på. Förra året så var det Ingmar Stenmark. Hela Sverige stod ju stilla när Ingmar Stenmark skulle ut på Let's Dance-golvet. Och nu är det ju Thomas Wassberg. Man tänker så här, den här trulige norrlänningen med skägget, kan han ta ett danssteg eller inte? Ja, det svaret har ju faktiskt lyssnarna när de lyssnar på det här.
Men brukar du betta på vem som det kommer gå bra för i början av, innan ni har kört igång och börjat se alla? Har du alltid så här, vem som kommer vinna?
Ja, vi brukar väl ha lite så här små interna gissningar i produktionen, men det är ju lite fuskigt, för att min producent och så där, de har ju sett hur alla dansar. Och eftersom de också har varit med i några år, de flesta som jobbar med det här programmet, så har ju de öga för sånt där och kan se lite grann så här, ja, men dansmässigt så kommer den här personen att gå långt. Det kan man se ganska tidigt. Men man vet ju aldrig, det är det som är det luriga med distans, för att ibland så spelar det ingen roll hur bra du dansar. Du kan ju ryka ut i program två ändå om tittarna tycker att du är för ointressant eller inte har en personlighet som sticker ut, eller ja, att du har otur helt enkelt och de råkar rösta på någon annan just den dagen. Så att man har ju egentligen ingen aning, det är ganska kul.
Ja, men det är en person som jag inte hade någon aning om vem det är. En tjej som var med på listan.
Jaha, vem då?
Någon ung tjej som för mig var helt okänd. Och då kände jag mig ganska gammal, om man är över 30.
Elisa?
Ja.
Ja, men det är dansbands Elisa. Känner du inte igen henne?
Nej, men alltså helt blankt.
Hon har ju varit med i Mello och hon har vunnit körslaget och allting.
Ja, jag nästan skäms lite grann. Men jag har, det har verkligen gått mig helt förbi. Så jag tycker ju sådana grejer är intressanta. Att det finns människor som är tillräckligt kända för att vara med i Let's Dance. Men att jag har missat dem i, liksom, i förbifarten.
Men jag visste ju inte vem våran unga kille var. Den här 17-åringen som heter Tony Prince. Som verkar vara otroligt trevlig förresten. Jag hade ingen aning om vem det var. Han håller på med någon sån här humorgrupp som heter Språk för alla. Och jag har aldrig...
Jo, men de har jag sett på Instagram.
Ja, men du ser, du vet vad det här är. Jag hade aldrig hört talas om dem ens en gång. Så jag var såhär, jaha, okej, vad är det här? Men min son hade ju koll. Han bara, jag vet om jag sketcher. Han är 10 år. Så då kände jag mig lite gammal. Då tänkte jag, herregud, nu springer liksom tiden ifrån mig. Jag är tant. Jag har inte koll på vad ungdomarna tuggar om man säger så.
Fast du har ju koll på hela tyska handbollsligan å andra sidan.
Ja, för du vet ju hur jag är. Jag går ju verkligen in för grejer som min yoga och min maratonlöpning och sådär. Och när jag träffade en ryttare, när jag var ihop med en ryttare förut i 8 år, så kunde jag ju precis allt som hände i hästhoppningsvärlden. Alltså jag var ju den värsta experten du kan tänka dig. Jag läste ju alla sidor på nätet, följde allting på alla sociala medier. Stenkoll, var på så mycket tävlingar och du vet, visste exakt vilka hästar den hade, vilka hästar den hade och alla rykten i branschen och sådär. Nu har jag ju blivit handbollsnörd istället. Ja, men det är så dumt. Nu sitter jag och grottar på så här handbollssidor och skickar länkar till min kille så här, vad tror du om den här spekulationen och spekulerar om att den här ska gå till den här klubben. Alltså det har blivit fånigt nästan.
Men då kanske du är den nästkommande handbollskommentatorn då?
Ja, men det är ju inte omöjligt, för att jag blir så besatt och verkligen går in i grejer. Nu tycker jag att det är jättekul med handboll för att ja, han håller på med det och då vill man ju liksom engagera sig i det han gör. Och så upptäckte jag plötsligt att det här var ju en superkul sport. Det liknar ju ändå basket lite grann som jag ändå har brunnit för i nästan hela mitt liv. Så det är kanske inte så konstigt att jag fastnar för det, men jag blir ju nördig.
Men handboll är ju en superrolig sport att kolla på. Alltså jag, när det har varit så här stora mästerskap, jag är ju född 84, så jag är ändå uppvuxen med liksom att Sverige är duktiga på handboll. Och de stora mästerskapen, alltså det har ju varit så roligt att se alla de här matcherna och de här långa männen med de här armarna och benen som liksom bara fladdrar iväg. Och sen så han lilla Ljubomir Vranje som var liksom 1,58 lång typ, och som var han var ju som en hel överkropp kortare än alla andra på den tiden. Jag tycker att det är jättekul att kolla på handboll.
Jag har tänkt på det faktiskt med olika idrotter. De snyggaste idrottskillarna, det måste ju vara handbollskillar och basketkillar. För de är ju så här jämnt muskliga över hela kropparna. Ofta långa, bredaxlade, väldigt mycket män.
Ja, fast jag kan ju tycka att om jag skulle välja mellan basket och handboll så skulle jag ju välja handboll 10 gånger 10, därför att de är inte för långa. Jag kan ju tycka att proportionerna blir lite tokiga på en basketspelare för att de blir så extremt långa om man tittar på de som är som de höga ligorna och serierna. Då är ju handboll bra mycket mer, vad ska man säga, smickrande. Men jag tycker det är samma sak med kvinnliga handbollsspelare, att de också är extremt jämnt tränade. Alltså de har bra proportioner på både underkropp och överkropp, och så att de är så starka.
Alltså jag fick en sån härlig bild i huvudet nu. Jag fick en bild på hur det skulle se ut om du var ihop med en basketspelare som var 2,10 lång. Det skulle se ut som att han var ute och gick med sin lilla chihuahua på stan.
Han skulle hamna i navelhöjd.
Men han skulle kunna ha dig i en liten handväska. Du vet, som Paris Hilton har sin lilla hund, så kunde han gå runt med dig där i sin lilla väska.
Jag körde ju mitt det här GVT, tyska GVT-programmet i vintras, som jag följde för att liksom lägga på mig lite massa och lite volym. Och jag kan ju säga, du var lite orolig där för att jag skulle liksom ta oanade proportioner, att jag skulle, liksom skulle svälla upp till någon form av rysk kulstöterska. Men jag kan ju säga att nu när jag är i New York och går och handlar lite grann, jag har inte varit inne i så många butiker, men ett par, alltså jag hamnar ju på barnavdelningen fortfarande. Så jag vet inte riktigt det här GVT-konceptet. Jag är ju fortfarande väldigt liten, så det blir ju ungefär storlek 14-15 år någonstans där jag hamnar.
Du är ett barn med väldigt mycket muskler. Men du, hur går det att träna där i New York då? Är det någon vårväder?
Ja, men igår hade vi 23 grader här på Manhattan. Så det kändes som sommar. Och när jag promenerade hem från gymmet, då hade jag min lilla löparkjol och ett linne. Och det var alltså som en ljummen sommarkväll. Man märkte liksom inte ens att man kom ut från byggnaden. Man var liksom kallare in i gymmet från AC:n. Så det var superhärligt. Det är väldigt roligt. Jag har fått faktiskt för första gången på ganska många år en riktig sån här, vad ska man kalla det för, sprudlande känsla i magen för min träning.
Mm-hmm. Jag trodde att du alltid gillar att träna. Det känns ju lite så.
Ja, och det tror nog många. Många tror nog att jag alltid älskar att träna, att jag längtar till träningen. Men för mig är det ganska mycket så att gå och träna, det är en del av min vardag. Jag lagar mat till mina barn, jag borstar tänderna på mig själv, jag borstar tänderna på barnen och jag går och tränar. Det är liksom en syssla som ligger ganska djupt rotat bland alla vardagssysslor. Men det innebär ju inte att jag alltid har den här liksom lite pirrande kärlekskänslan kring träning. Den är nog tvärtom ganska sällsynt för mig. Jag har haft två sådana perioder liksom i nutid, om man kan kalla det för.
Mm.
Båda har varit efter mina graviditeter. Så både när jag skulle träna mig i form efter Sixten hade fötts, det var ju då 2009-2010, och sen så föddes Baxter i slutet av 2010. Så egentligen hela 2011 så var jag liksom nykär i träningen, och det tror jag framförallt är för att jag har varit begränsad med träningen under graviditeten. Så då har det liksom blivit som att jag har laddat upp som ett batteri. Och sen så när jag har fött ut mina barn, min avkomma, då har jag liksom blivit nykär, förälskelse, jättemycket tid till att träna och inte känna att träningen hela tiden måste konkurrera med någonting annat. Och då har jag varit extremt motiverad. Men sen så när jag har liksom jobbat jättemycket de senaste åren, har liksom varit småbarnsförälder, har velat vara mycket, alltså har spenderat mycket tid med mina barn, och då har liksom träningen inte haft den här, ja, men förälskelsefasen. Det har liksom inte, det har mer varit som en relation, men det kanske inte varit det man har längtat till allra mest. Men den här veckan så har det hänt någonting inom mig som jag gillar väldigt mycket, och det är väldigt kul att utforska den känslan.
Kan det inte bara vara gamla vanliga vårkänslor som du har fått, om det nu är härlig vår i luften i New York?
Jo, alltså jag funderade på vad är det som gör att jag plötsligt nu i mars får den här feelingen. Och jag tänkte liksom att det är så att det kan hänga ihop med ljuset. Alltså gud, som svensk, att det kommer ljus på kinderna, det är ju sån kick. Jag tycker inte om det här liksom Stockholms och Sverige mörker som är under vintermånader. Men sen tror jag också miljöombytet gör jättemycket. Det här gymmet som jag har varit på här på Manhattan är ganska, vad ska man kalla det för, dirty. Det är liksom ganska ruffigt, men ändå som en gymkedja. Men det är liksom ändå en ganska så här stor, tung träningskänsla direkt när man kommer in i lokalen. Väldigt många som tränar väldigt hårt, ordentligt. Och det tycker jag är inspirerande.
Är det såna här stora bodybuildermän som har på sig små linnen och vrålar när de lyfter jättetunga fria vikter?
Ja, faktiskt så var jag tvungen att smygfilma en man för att jag skulle kunna gå hem och bevisa för Hans. Därför att hans vad var lika stor i omkrets som Hans lår. Alltså han var så stor.
Oj.
Alltså det var så mycket man. Och han, mellan varje set i gymmet, alltså mellan varje omgång, då körde han bodybuilder-poser i spegeln. Och så hade han en sån där linne som armhålan hängde hela vägen ner vid höften på linnet. Det var liksom så extremt urringat, det var så mycket hud. Och han var så stor, så, alltså jag skojar inte med att säga att han kanske vägde 180 kilo och var både lång och fyllig. Det är en sån som, han skulle liksom behöva gå igenom någon form av nödutgång om han skulle komma in genom tunnelbanespärren. Alltså,
lät han också? Brölade han som en tjuv?
Han körde med det här pumpträningen, så att han körde inte jättetunga vikter, men däremot så stod han liksom och stånkade då, för att han liksom ville pumpa upp musklerna. Och sen så körde han den obligatoriska rappen emellan. Så att när han hade kört sin bodybuilding pose, när han hade lagt ner hantlarna, då körde han lite rap, den musiken som han hade själv i hörlurarna. Och så körde han lite så här, några moves på golvet som att det liksom vore som ett dansgolv. Och alltså det är verkligen så här amerikansk klyscha för hur en stor för detta bodybuilder ser ut på ett gym på Manhattan. Men det var ju ganska intressant, och han var ingen som brydde sig om honom. Det var ingen som, förutom jag som så svensk, lite så nervös och ängslig, blev jättefascinerad.
Men hur är det då, för jag vet att det är många tjejer som tycker att det kan vara lite läskigt att gå till gymmet ibland, för att man känner liksom, jag hör ju inte hemma här, jag vet inte hur alla maskiner funkar och här är alla stora muskliga män. Och så drar man sig lite för det och kanske inte överhuvudtaget köper ett gymkort. Men hur känner du dig då när du kommer in där som svensk också, in i ett sånt här riktigt, ja men lite skitigt bodybuildargym? Om man får säga så.
Ja, det slog mig också. Det var 3 våningar på det här gymmet. Jag var där 5 gånger. Eller jag har varit, ja, 5 pass har jag kört. Och på den första våningen, där är det bara konditionsmaskiner. Där var det ungefär 30% män och 70% kvinnor. Så om det var 10 som körde på konditionsmaskinerna, så var det 3 män och 7 kvinnor. In i gruppträningssalen, där fick man använda om man... om det inte var något pass, där var det alltid 1 eller 2 kvinnor som tränade, som körde någon form av cirkelträning eller höll på med någon stepplåda och så. Sen på nästa våning, där var alla maskiner, och då var det de här liksom gamla sortens bodybuildingmaskiner. Det är väldigt liksom mycket silver och metall. Och där var det inte en enda kvinna. På 5 träningspass, olika tider på dygnet, så var det bara jag och män.
Oj, men du vågade ändå in där?
Ja, det var ju inte jag och 4 män, utan det var jag och kanske 35 män.
Men kände du att de kollade på dig lite konstigt?
Jag tror att många, alltså är man duktig på träning, då har man ju en plan. Man går in i gymmet och så ska man köra sin procedur, sina övningar, man vet vilka vikter man ska ha. Så jag tror att jag utstrålar att jag vet vad jag håller på med. Jag går liksom inte runt och lallar eller sitter och scrollar i telefonen, utan jag har liksom min färdiga plan för hur passet ska se ut. Och då tror jag att man utstrålar ganska mycket självförtroende. Sen fick jag lite blackout och jag skulle lägga på och köra marklyft. Och då var det så himla svårt när man är van att räkna kilo och vet hela tiden hur mycket viktplattorna väger. Och nu var ju då det här i, vad blir det? Pounds. När, då ska man räkna ungefär hälften av... Så om en viktplatta väger 20 pounds, då väger det ungefär 10 kilo. Och då när jag hade liksom lastat på hela skistången, så fick jag så här blackout och vänta nu, hur mycket väger den här egentligen? Och då var jag tvungen att be en PT om hjälp. Och då märkte man att han var lite så här, då tyckte han att det var kul att jag kom och frågade. Därför att då hade jag kört liksom ganska målmedvetet, intensivt flera övningar. Och hans PT-klient hade kört bredvid och de stod och verkligen och tittade mellan. Så jag tyckte det var nästan var lite underhållande, därför att jag tar i ganska mycket, jag blir ganska röd i ansiktet, lite blodådror som sticker ut på halsen och sådär. Så att de var väl lite fascinerade, särskilt om med tanke på att det inte verkar tydligen vara så mycket kvinnor på den våningen. Sen på den tredje våningen, där var det typ stretchgolv eller stretchutrymme. Och där uppe hade tjejerna, ja men det kanske var 3-4 tjejer med en kilos hantlar eller 2 kilos hantlar, och då kör de lite mer så här pilatesstyrka där man liksom har mer som man stretchar med hantlar. Så att, alltså, det var jättespeciellt. Jag har inga problem med att gå in och köra mitt race, men hade jag inte kunnat så mycket om träning, då hade jag tyckt att det var fruktansvärt jobbigt och hade jag inte faktiskt velat träna där. Och det är ganska, ganska intressant, och ett gym som ändå säljs in som ett så här folkligt allround-gym, eller vad man ska kalla det för.
Men det var inte speciellt jämställt där innanför 4 väggar, om man säger så?
Det var det verkligen inte. Och jag vet inte om de ens har försökt få in kvinnor bland hantlarna. Alltså det här är ett gym som ligger vid Greenwich Village, så det är liksom ett område där det nog säkert bor lika mycket kvinnor som män. Och sen så var faktiskt aldrig något gruppträningspass när jag var där. Så jag vet inte, det kanske är så att det bara att de har kanske jättetunga cirkelträningspass i salen och massa tjejer som svettas och kör, så det har jag ingen aning om. Men min erfarenhet är att bland de som springer till exempel nere vid Hudson River uppe i Central Park, det är ju fruktansvärt mycket kvinnor, jätteduktiga löpare, alltså så där som man liksom vänder sig om för att de har så fint löpsteg. Så att det kan ju vara så att de faktiskt hänger på gruppträning eller är ute och springer istället.
Men hur ska du då liksom ta tillvara på den här förälskelsen till träning?
Ja, min nyfunna kärlek. Ja, det hänger ihop lite grann med att jag ville veta liksom varför jag känner så här. Och jag tror att en del, och det här kanske många känner igen sig i, det är att ha en plan. Anledningen till varför jag ville lägga så mycket tid på att vara i gymmet den här veckan, fastän jag är i New York och det liksom finns jättefina löparspår och promenerar jättemycket på stan, det är för att jag håller på att träna igenom alla de programmen som du och jag kommer att ge ut i våra nästa bok. Och jag ska inte tvinga dig att köra de programmen utan att jag själv har testat dem först. Så dels...
Ja, det var ju snällt. Tusen tack att jag slipper vara försökskanin.
Jag tar på mig det. Jag själv håller på med programmet. Jag har några PT-klienter som också håller på att köra igenom alla passen och utvärderar och så. Så att bara den här känslan av att gå till gymmet och ha en extremt tydlig och klar plan för hur passet ska se ut, det tror jag är som har varit väldigt bra för mig den här veckan. Men sen också, jag har faktiskt lagt in lite annat fokus nu. Jag har liksom vridit om lite grann. Jag har haft jättemycket fokus på styrka, styrkeökning, att maximera övningarna, hålla koll på tiden i vilan mellan varje set och varit liksom ganska så nördig inne på det. Och det har jag nu släppt helt nästan. Och sen går jag mycket mera på feeling. Alltså dels det som kallas för superset, alltså att man slår ihop två övningar med varandra. Det kan till exempel vara att man först kör knäböj med stång på ryggen. Och sen, man kanske gör 5 knäböj. Och sen så flyttar man ner stången lite grann och så gör man en övning som heter good morning. Det är typ som en bugning med rak rygg. Så att man liksom trycker bak rumpan mot väggen och så liksom lutar man sig och fäller framåt. Och då kanske man gör 10 good mornings direkt. Och sen vilar man. Så att man liksom höjer intensiteten genom att ta bort vilan mellan övningar. Och det är en väldigt angenäm känsla det här. Dels att pulsen går upp för att det är liksom ordentlig belastning. Men också att man känner, det känns lite mer värdefullt. Det känns väldigt nyttigt. Det är en form av progression om man bara är van att göra en övning i taget och sen att vila. Eller om man bara är van att jobba med kroppsvikt och så plötsligt ska man lägga på en skivstång och köra knäböj. Den feelingen har jag liksom dragit åt lite grann. Och sen tror jag faktiskt en sån här grej jag ska ta med mig hem. Och nu, det här kanske en del tycker så är det lite anmärkningsvärt. Men jag tränar lite mer för fåfänga.
Mm-hmm. Okej, hur tänker du då?
Träna för att känna mig snygg. Träna för att jag gillar känslan i kroppen. Och inte bara för att kunna skriva upp tyngre vikter. Eller skriva på Instagram. Jag klarade knäböj med den här kilorna. Eller marklyft här och här. Utan att mer så här. Fasen vad snygg rumpan är just nu. Lite mera sån motivation. Och en del kan ju tycka att det är fult. Att ha fåfänga som motivation när det gäller träning. Men jag håller inte riktigt med. Jag tycker faktiskt att fåfänga kan vara en alldeles utmärkt drivkraft. Så länge som den är kopplad till så här positiva känslor och tankar. Och inte fåfänga i som att gud vad ful jag är. Jag måste träna så att jag blir snygg. Utan man tränar så bara gud vad snygg kroppen är när den används.
Erkänn nu att du tränar för beach 2016. Men, för att slippa stå i vassen.
Ja, men det kanske är just den här att jag får ta fram löparkjolen här i New York och börja träna lite grann i hår så att man plötsligt liksom ser vad som finns där under. Att det är linne istället för en långärmad tröja. Det är liksom lite mer hud, att det faktiskt finns en riktig kropp. Och jag tjuvstartar ju liksom min beach redan under våren med mina.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja, men utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Träningsresa. Jag åker faktiskt i Thailand om mindre än en månad. Så ja, faktiskt. Alltså det på något sätt som svensk så tror jag man glömmer bort att det faktiskt man får, kommer en prov, man får ta sig dunjackan och understället och liksom skala av och faktiskt vara lite, nästan lite naken. Men jag skulle aldrig kunna träna för fåfänga året om. Jag skulle inte orka alltid träna för att kroppen ska vara snygg. Det är verkligen inte jag. Men nu så kände jag så här, åh gud vad skönt att få träna bara för att känna mig snygg. Och det är en väldigt skön känsla just nu.
Fast jag tycker inte det är något fel i att träna för att man vill att kroppen ska vara fin. Jag tycker att det viktiga är att det är man själv som bestämmer när är min kropp fin. När tycker jag att min kropp är fin? När trivs jag med min kropp? Att det inte handlar om något konstigt ideal som man känner att man måste leva upp till. För att alla, eller alla, jag ska inte säga alla, ska inte dö alla, vem kan, men väldigt många tränar ju faktiskt för att hålla sig i form, hålla kroppen i form, och man vill ju tycka om det man ser i spegeln, och det kanske vissa gör ändå fast de inte tränar, och det är ju jättehärligt så. Men om jag snackar för mig själv så tycker jag ju mycket bättre om min kropp när jag är tränad än när jag är otränad och slapp. Men jag tror att det är viktigare att komma ihåg att man kan visst träna för fåfänga och för att vara fin. Bara det är en själv som bestämmer vad är fin.
Ja, men jag tror det är ganska otrendigt att säga att man tränar för att man vill vara snygg.
Varför då?
Det jag menar med att motivation i form av fåfänga, att det skulle vara någon sämre eller fulare form av motivation. Därför att man delar upp det inre och yttre motivation, att den inre motivationen när man gör saker för man tycker om det, att det skulle vara mera värdefullt. Men alltså, jag tror just den här att kärleken till sig själv och till sin egen kropp, det får vara tillräcklig motivation för väldigt många. För när vi pratar om träning, då är ju ändå det viktigaste att det blir av. Och om man dessutom gör det med en positiv känsla, då är det ju dubbel värde jämfört med om man, de som tränar, visst det är jättebra att träningen blir av, men om man bara gör det som en bestraffning hela tiden för att kroppen inte är snygg, för att den inte ser ut som man vill, då är det ju inte lika roligt att träna varje vecka.
Jag tycker man ofta kan få faktiskt den här kommentaren både från kvinnor och män när man tränar ofta, och att man har delvis som mål att träna för att se snygg ut. Att man kan få kommentaren att ja, men det är väl viktigare att du tar hand om dina barn. Borde inte du vara hemma och göra det istället? Eller är det inte viktigare att du tar tag i det här och det här? Nej, men alltså, jag tycker att det är viktigt att träna. Nu tränar jag inte bara för att vara snygg såklart. Jag har ju ofta ett prestationsmål eller att man vill hålla sig frisk och stark och orka mer. Men vadå? Det är väl inte egoistiskt att träna, snarare tvärtom skulle jag säga.
Nej, och samma personer som använder det där argumentet eller påpekande, det är också de som kanske säger också att man borde vara nöjd nu. Alltså att, men nu räcker det väl. Nu är det väl ändå klar. Att man tror att man på något sätt går i mål med träning. Men det kan jag ju se att om man tittar på så här framgångsfaktorer för människor som liksom lyckas upprätthålla träningsvanan över ett helt år, det är ju att det faktiskt egentligen aldrig finns ett slutdatum när man är nöjd, när man är färdig, när man är klar. Det är självklart så att man ska stanna upp och njuta. Gud vad jag har gjort en bra insats. Men det här, när vi pratar om Beach 2016 och tror att man i mitten av juni ska vara klar med träningen. Så, nu är jag bikini redo. Och sen så slutar man träna. Eller att man drar ner på tempot. Och då tappar man egentligen väldigt mycket av det som man faktiskt har byggt upp. Både när det gäller utseende men också med rutinen och vanan. Så jag, alltså det bästa med Beach 2016, det är de som faktiskt lyckas fortsätta träna över hela sommaren. Och slipper starta om sin septembervana sen.
Men kroppen är ju precis som vad som helst. Alltså, kroppen måste ju underhållas. Det räcker ju inte med att du tränar upp dig till en nivå och sen tror att nu är jag här. Nu kommer det att förbli så här. Det är precis som om du har en lägenhet och städar den skinande ren. Det spelar ju ingen roll om den är skinande ren, för att om en månad så kommer den att se ut som ett råtthål om du inte städar. Och det är ju lite grann samma med kroppen. Man måste ju, städningen måste ju liksom pågå hela tiden.
Ja, men sparkontot med pengar är ju samma sak. Alltså att man sparar pengar och sparar pengar och sparar pengar. Och så, nu har jag nått mitt sparmål. Men sen börjar man konsumera för de pengarna. Och då så minskar ju pengarna på sparkontot. Och så måste du börja om när pengarna tagit slut. Så att jag tror att man som blir 2016, det är väl jättefin målbild. Men vad händer medan du är på stranden? Det är ju det som är i utmaning, det här som att träna när man har semester, att välja lite aktivare alternativ, att inte bara åka bil till och från stranden eller när man ska åka och handla för att fylla på grillen med kött och så vidare, att man faktiskt tänker, men hur ska jag liksom underhålla så att man slipper det här starta om, för det är inte roligt att behöva börja om hela tiden. Det är mycket roligare att liksom jacka upp det eller att ändra fokus till exempel.
Man ska inte göra som jag gör alltså. Jag kör ju alltid den där. Och på sommaren, superfin form. Sen springer jag hela sommaren och sådär. Men jag unnar mig också väldigt mycket. Det är ju inte så att jag tänker på vad jag stoppar i mig. Varken flytande eller fast föda under sommarhalvåret. Och då blir det ju så att sen när hösten kommer så där oktober, november. Ja, men då har man samlat på sig några extra kilo som ska bort. Och så får man sätta igång och träna lite extra och tänka på kosten i några månader. Och så liksom går det runt som en cykel varenda år. Att man aldrig lär sig. Någonstans borde du lära mig. Det är inte så svårt att ändå tänka på det lite grann under sommaren också och hålla i det. Så slipper man ju det där.
Men det tror jag är mycket vanligare än vad man kan se. Alltså det är väldigt många som har exakt samma tankar. Och vi PTs, vi kallar det för rosé-säsongen. Alltså när människor börjar liksom prioritera rosén framför träningen. Och
Jag kan relatera till det.
Men att man använder till exempel alkohol. Så säger, nej, men jag kan ju inte träna. Jag drack ju lite rosé på en uteservering på lunchen. Eller att man stannar. Alltså att man liksom börjar liksom ändra om andra andra vanor. Och då får liksom träningen kliva lite grann åt sidan, för man vill inte träna såklart med alkohol i kroppen. Så då kan jag säga att ja, men det är klart att du inte måste hoppa över rosé-säsongen helt, men man kanske kan träna på morgonen istället för att tänka att ja, men då blir inte träningen av alls, fast man har med sig träningsväskan till jobbet och sen så frågar kollegorna om man vill följa med ut på en uteservering. Men det är ju någon form av kanske lyxliv för en liten, liten grupp. Men rosé-säsongen, den känner peterna av väldigt väl, kan jag säga.
Apropå våra lyssnare, så efterlyste ju du i förra programmet att få lite synpunkter på det här med yogi-gemenskapen. Har du fått det? Jag har inte riktigt tänkt med på det där.
Ja, nej, jag har ju, det är ju roligt. Alltså, träningspodden berör och upprör, kan vi säga.
Jag tänkte att du kanske har blivit lynchad nu av massa yogis. Ja. Det kanske var därför du drog till New York. Du bara, det är bäst jag drar nu. Första planet ut i landet.
Drevet går. Det är roligt, tycker jag, att våra lyssnare är så engagerade i dig och mig och vad vi tycker och tänker. En reflektion som jag fick, det var att det var dömande att döma yogisar. Alltså att det var en sån här liksom metaperspektiv, att jag kunde uttala mig dömande om att yogisar var dömande. Men det är roligt, tycker jag, att folk lyssnar och faktiskt tänker till. Men det mest intressanta var att det var faktiskt flera stycken som kände igen sig. Och till och med sådana som är helfrälsta yogis nu, yogalärare eller instruktörer, som faktiskt kände igen sig. Exakt det här fick jag när jag började träda in i yogavärlden. Och det tycker jag är ganska intressant, eftersom de nu är helsålda, jättemjuka, sympatiska yogisar och som liksom nu får liksom vårda då yogi-varumärket här, att man inte får gå in och vara hård och dömande mot människor som inte är helsålda på yoga.
Nej, och vad man ska komma ihåg också när det gäller yoga, där är väl kanske inte jag den bästa förebilden, för att jag är ju, vill ju gärna prestera och se resultat. Så jag håller på där med mina poser och grejer på. Men det viktigaste med yoga är ju faktiskt inte att man ska klara av alla poser perfekt och vara den smidigaste ormmänniskan, utan det handlar ju om någonting helt annat. Det handlar ju om att hitta balans, att kunna andas, gå in i sig själv. Yoga är ju mycket större än att man ska lära sig den absolut svåraste posen och utföra den perfekt.
Ja, men jag följer som väldigt många andra miljoner människor Yoga Girl på Instagram. Och det hoppas jag att du också gör, eller antar att du gör.
Mm.
Den här svenska tjejen som bor på Aruba. Och hon la upp en bild precis häromdagen som var när hon... Jag tror att den heter Pigeon, om man pratar Jessica Almenäs engelska. Duva.
Ja, men den la jag upp på Instagram igår. Fast det var nog inte lika snyggt, misstänker jag.
Nej, men vet du vad? Det var det här som var så intressant. Hon la upp en bild på duvan. Då sitter hon på ett knä. Och sen har hon liksom benet vridet in under sig, snett inåt. Och sen det andra benet då bakom sig.
Ja.
Och sen så lyfter man liksom upp den bakre foten mot hästsvansen samtidigt som man lutar sig bakåt i en bakåtfällning.
Mm.
Och så skrev hon, Rachel som hon heter, för att hon kallar sig för Rachel på engelska. Det är också det här med yogaspråket i svenska och engelska. Men då skrev hon att hon har aldrig kunnat göra duvan. Hon har haft så mycket problem med sin rygg av olika orsaker. Men sen så när hon, senaste månaden hade hon experimenterat fram och tillbaka med massa olika positioner. Och sen plötsligt då, efter ganska många års av yogande, så kunde hon göra duvan. Och det där är ju så ovanligt att man liksom vågar visa fram att det här har jag inte kunnat, men nu kan jag det. För att man tänker sig att människor lägger bara upp och visar saker som de är duktiga på. Det tycker jag är bra, att man förstärker sina starka sidor, det man kan, sina förmågor och sin kapacitet. Men då är det så sympatiskt av en sån som superstar som Yoga Girl ändå är, att visa att det här har jag inte kunnat och nu plötsligt kunde jag. Och att metoden dit var inte att bara träna på själva positionen, utan det var att göra massa andra grejer parallellt, och sen plötsligt så släppte det. Och det, jag gillade verkligen den aspekten. Och den har ju inte bara ihop med yoga, utan det är ju verkligen någonting som gäller oavsett om det är styrketräning eller löpning eller springa i backe eller cykla. Så just det här att jag kan inte. Jag fortsätter träna fast på andra saker och sen plötsligt så släpper det.
Men det är ju också sympatiskt att någon som är väldigt duktig på någonting som många ser upp till erkänner en liten svaghet eller vad man ska kalla det och talar om så här: jag kan inte det här. Det blir ju väldigt lätt att relatera till. För mig till exempel, som också tycker att gud, hur ska jag lära mig alla de här poserna? Några poser är ju helt omöjliga. Jag kommer ju aldrig att klara vissa, antar jag. Då blir det ganska, eller man blir ganska uppmuntrad av det. För man tänker ändå, jaha, okej, hon kunde inte heller det där. Och hon som är så bra, då kanske inte jag är så dålig heller. Så det gillar jag faktiskt när folk gör så där och inte bara hela tiden briljerar med hur fantastiskt bra de är på allting.
Nej, men identifikationsfaktorn höjs ju gånger 1000. Alltså att det blir en helt annan koppling till att det finns någon likhet mellan dig och mig som jag verkligen gillar. Och jag kan förstå alltså att lägga upp bilder eller filmer på när man misslyckas eller att när man gör, om man som jag håller på mycket med styrketräning, att man lägger upp filmer där tekniken inte är perfekt, man kanske bommar ett lyft och så vidare. Alltså att våga göra det, därför att det är ju väldigt många som vill gå in då och kritisera att åh, du kan ju skada ryggen om du gör så där, eller oj, nästa gång bör du nog tänka på att skjuta in knäna lite närmare och så vidare. Att man liksom tror att när en person lägger upp ett misslyckande eller någonting som är mindre bra, att det är för att man vill gå in och ha korrigeringar. Men det är ju sällan det, utan jag tror att har man ett väldigt stort konto eller en profil, då har man ju antagligen ganska liksom genomtänkt strategi för när man lägger upp material eller content eller vad man nu har för kallar sina inlägg för. Att man faktiskt får tänka då att som följare att vänta nu, är det så att jag, är det meningen att jag ska gå in och korrigera nu, eller är det så att jag ska bli inspirerad till och titta, till och med hon gör ett marklyft med lite böjd rygg när det blir riktigt tungt för henne till exempel.
Jo, men det där ligger nog bara i en del människors natur, att de vill ha någon slags uppmärksamhet. Det är ju också någon slags tillfredsställelse i att de känner att de är bättre än vad du är på den där grejen. Det är väl säkert samma som med när man håller på med yogaposer och får massa kommentarer att gör så här istället, eller tänk på det här, eller tänk på det här. Ibland är det riktigt bra tips, men ibland så känner man ju att det här är ju bara för någonstans. Jag lyfter mig själv lite grann genom att påpeka vad du gör fel, för jag kan minsann. Men ibland, som till exempel, jag har en kille som följer mig som har ett skitspännande konto på Instagram. Yoga with Jacob heter han, som lägger ut små instruktionsfilmer och svarar på frågor och sådär. Och det är superlärorikt. Och han har gått in och gett mig några råd och tips och sagt så här, men du kan börja med de här övningarna så kan du lära dig att stå på händer. I förlängningen, det kommer ju liksom inte att hända på en vecka att jag står på händer, men om du börjar med det här och bygger upp den här styrkan så kommer det här att bli bra och så, och då, det tycker jag är bra, det är ändå skillnad.
Men Yoga with Jacob, han är gift med underbara Klara.
Jag så upptäckte det av en slump häromdagen. Det var ju superspännande. De är ju värsta sociala medieparet kan man säga.
Ja, och, men det som är kul både med Klara och med Jakob, det är att båda två är pedagoger. Klara är jätteduktig på att skriva böcker. Och det är just det här, det pedagogiska perspektivet på hur man ger feedback och hur man vill ge inspiration. Det är ju det som skiljer människor från att vilja gå in och korrigera för att visa att jag är duktigare än vad du är. Mot att jag berättar nu vad du kan göra så att du kan göra bättre. Alltså att man har olika motivation till varför man går in och korrigerar. Men jag tänker som motsvarigheten till att i gymmet. För det är faktiskt en fråga som vi får då och då. Det är just det här när man blir korrigerad eller tillrättavisad eller någon som vill ge feedback när man är och tränar på riktigt ansikte mot ansikte. Alltså hur man ska bemöta det. På Instagram så räcker det med att någonting kan liksom rulla vidare bland massa kommentarer. Men jag har ett exempel. När jag var gravid med Baxter så var jag i gymmet och så körde jag stående axelpress. Alltså man har en skivstång framför kroppen och så trycker man den rakt upp mot taket. Och då var det en person som kom fram till mig som sa att jag borde inte göra pressar över huvudet när jag är gravid.
Uh-huh.
Och
Var det en man eller en kvinna?
Det spelar egentligen ingen roll, men det var en kvinna i det här fallet. Och det är ju för att jag tror män är så pass osäkra när det gäller träning under graviditet, så då vågar man inte riktigt gå in och korrigera. Men det kan ju lika gärna vara så att jag skulle göra marklyft och så är det någon som kommer in och korrigerar att du borde inte ha fötterna sådär brett, du borde ha smalare mellan fötterna eller tvärtom. Så det handlar om, det spelar egentligen inte roll vem, om det är en kvinna eller en man, men just det här när man går in och korrigerar och någon i gymmet och hur man ska bemöta det. Ska man tycka att det är...
Vad sa du då?
Jag förstår ju att generellt sett så lägger jag inte in tunga pressövningar över huvudet för en som är gravid. Men att som, om man är duktig på träning, man har jättefin magstöd, att man inte har något alls problem med blodtryck till exempel, då är det ju inga problem som helst att köra press över huvudet när du är gravid. Det är ju, beror ju helt på vem personen är. Och då sa jag det att, ja men vet du vad, det är inga problem för mig att köra press över huvudet. Men det kan ju till exempel vara så att jag står och kör knäböj och vill ha lite smalare mellan fötterna för att jobba utanför min vanliga position. Där blir man ju mycket svagare i knäböj än om man har liksom ungefär axelbrett eller lite bredare när det gäller knäböj. Och då kan det komma förbi fram en person som i all välmening korrigerar mig och säger du borde ha lite bredare mellan fötterna. Och då är det alltid intressant. Min spontana reaktion är det att oj, nu gör jag fel. Eller, aha, vänta nu, varför har jag fötterna här? Har jag ens reflekterat över hur brett jag har mellan fötterna? Är det så att jag kanske bara har den här bredden mellan fötterna för att jag är van vid det? Eller har en PT gett mig ett program där jag har knäböj, 3 olika fotpositioner? Och då kan man alltid vända på det. Antingen bemöter man det genom att fråga, aha, varför då? Varför ska jag ha bredare mellan fötterna? Då kommer personen, om man kan träning, säga, om du blir starkare i den vinkeln. Och då kan man ju säga tillbaka, ja, men där står jag alltid och tränar. Så nu ska jag träna på att stå smalare mellan fötterna så att jag blir lika stark även här. Eller, och det här är det vanligaste och det här kan göra mig ganska så ledsen. Det är att en person inte har någon som helst förståelse för varför de har de övningarna som man har i sitt program. Man kanske har kopierat ett program från internet. Man kanske har sett någon på Instagram som kör och så härmar man. Och sen när man blir tillrättavisad, då har man ingen som helst förankring i varför gör jag övningen så här? Varför har jag latsdrag innan pressarna i övningen till exempel? Alltså att man inte har någon som helst koppling till varför ser mitt program ut som det gör. Och då står man ju ganska blank och naken när man blir tillrättavisad eller korrigerad.
Ja, alltså jag är ganska kluven till det där faktiskt. Jag vet inte. Jag har ju tränat med PT i många år så att jag tycker att jag har ganska bra koll på hur övningar ska utföras. Ibland kan det bli lite så småirriterande när folk ska lägga sig i vad jag håller på med. Det kanske jag inte borde bli. Jag kanske borde bli tacksam, men jag kan bli lite småirriterad. Och ibland, om det är killar som kommer fram, så kan det ju kännas som att det är lite av ett raggningstrick. Nu vill jag få en anledning till att snacka med den här tjejen och då så ska jag gå in och korrigera hennes övningar. Men det är ett dåligt raggningstrick på mig i alla fall.
Ja, men det kan ju nästan kännas som ett övertramp, kan jag ju tycka.
Ja, lite grann. Jag kan känna, ja men precis. För som du säger så här, att när man inte riktigt kan förklara varför gör jag så här, det kan ju bli lite genant. Det kan bli en genant situation. Man blir ju ganska utelämnad då när folk kommer och tillrättavisar och korrigerar. Och det kan ju vara ett stort steg att gå till ett gym överhuvudtaget. Jag menar, vissa vill ju ha hjälp, men alla kanske inte vill det. En del kanske bara vill försöka lite grann själva.
Nej, och vi har ju haft internationella kvinnodagen precis, och det är liksom, den dagen är ju väldigt intressant. Tänk om alla liksom sträcker upp armen i luften och så här upp till kamp och så vidare. Men därför att en man som väger 70 kilo, kanske lite räka, lite så här konkav kropp, skulle ju aldrig gå fram till en mycket mer vältränad man eller en man som är mycket större än honom och korrigera eller ge feedback på hans teknik, positioner eller vilken ordning som övningarna kommer i. Utan det finns någon form av maktförskjutning eller någon hierarki som gör att man känner att man har rätt att gå in och korrigera, för att man skulle aldrig göra det åt vissa håll. Men då är det som att på något sätt är det i en riktning, även om det är i all välmening. För den välmeningen är du inte lika mån om det är en person som är mer vältränad än du, större än du eller starkare eller snyggare. Alltså det finns ju ändå, den här välmeningen är ändå i ett större sammanhang som jag inte gillar helt. Särskilt inte om det är en person som du säger som redan är osäker i gymmet. Även om du tänker att du vill göra personen säkrare, så är inte det den rätta vägen. I alla fall inte mitt i ett pass. Då kan det ju vara någonting till exempel efter ett pass, eller att man säger till personalen på gymmet: vet du, den där tjejen som körde knäby nu, kan inte du hjälpa henne med hennes knäbysteknik nästa gång hon kommer och tränar? Alltså att man på något sätt har lite is i magen, så länge som det inte är en så uppenbar skaderisk att man liksom håller på att bryta ryggen kanske.
Nej, men för visst handlar det om hierarki och också någonstans någon slags idé som kanske lever kvar om att kvinnor kan inte styrketräna. Lite grann som att du är ensam tjej bland de tunga vikterna i gymmet där i New York. Någonstans tror jag i mångas bakhuvud så finns det ändå en idé om att kvinnor kan inte styrketräna. Både hos män och kvinnor tror jag faktiskt. För det finns ju en anledning till att det inte är några kvinnor där inne bland de tunga vikterna på gymmet i New York.
Ja, någonting är det som exkluderas. Alltså, jag tittade på bilderna som de sålde in ett gruppträningspass som var ute i gymmet i en sån här form av typ bur. Och på alla de reklambilderna så var det män i så här mörka, dova t-shirts och shorts. Och sen kvinnorna, de hade bara BH och sen de kortaste hotpantsen som nästan såg ut som trosor. På bilderna. Och det är också liksom intressant med hur man säljer in det. Att tjejerna körde konditionsövningar på bilderna och männen, de stod och svingade så här tunga kettlebells. Alltså det är ändå liksom någon form av paketering på hur kvinnor och män ska bete sig i gymmet och vem som har liksom företrädesrätt. Men ja, jag vet inte, det är liksom en jättelång diskussion och det känns ju superkomplext, men jag gillar att vi liksom lyfter upp det till ytan och att vi diskuterar och att vi får människor att tänka till kring de här frågorna, för det är ändå på något sätt det som gör att vi börjar prata om det och faktiskt gör det ur olika aspekter. Det höjer värdet på diskussion, att det inte bara handlar om att feminism eller att, ja, men det handlar faktiskt om att alla har rätt till ytan eller har rätt till att få träna utan att man ska bli tillrättavisad eller känna att man är på fel plats vid fel tillfälle.
Men jag tycker också att det handlar lite om, som man ofta får tänka på i mitt jobb som programledare, så är det väldigt många som ska tycka och tänka om det man gör och vad man borde göra och du borde vara lite mer så och tänk om du gjorde så. Och jag tycker inte att det här är bra. Du vet. Man måste någonstans börja sålla i vad man lyssnar på. För man kan inte göra alla människor glada, det går inte. Man måste liksom välja sina kritiker. Och det handlar inte om att man ska ha svårt att ta kritik, utan det handlar om att man ska välja vem tycker jag kan ge mig kritik som är vettig att lyssna på. För att man kan inte ta in all skit, det är helt omöjligt, man får sålla. Och det är lite samma sak på gymmet. Varför är den där nissen som står där och stönar och brölar och lyfter helt fel, varför ska han säga till mig hur jag ska göra? Vad är det som säger att han har rätt och inte jag? Alltså jag tror att man får verkligen välja vem lyssnar man på. Vem har rätt att kritisera mig? För alla människor har inte rätt att kritisera mig. Så är det bara. Men du, nu måste jag faktiskt dra iväg här, Lovisa. Jag måste ladda här för första avsnittet av Let's Dance. Vi har ju premiär imorgon och det är ju mycket att stå i. Och det här gänget som är med i år, de är ju så galna så att man vet inte var det här kommer att sluta. Jag känner att jag är liksom, jag har jobb upp till pannan i princip.
Och vi som följer träningspodden, vi väntar ju med stor glädje på att du ska sparka upp till en handstående och sen falla över till en brygga eller till hjulet i direktsändning på det stora Let's Dance-golvet. Det vet du va?
Ja, men vet du vad? Det kan ju faktiskt bli någon slags hjul i Let's Dance. Jag kommer nog att trycka lite grann på producenten och mina chefer och sådär att jag får göra hjulet någon gång på Let's Dance-golvet. Det är på min bucket list nu.
Det blir som en kupp för att kuppa in träningspodden i direktsändning på bästa kanaltid.
Ja men verkligen. Men du ska väl ändå ut och njuta i New York-solen, ska du inte?
Det är sista dagen här i New York, det är 23 grader så jag ska ut i solen. Jag ska gå förbi och träffa två personer som jag ska ha ett möte med och sen så ska jag sitta och äta lunch på en uteservering. Men det blir inte rosé-säsong för mig så här tidigt.
Inte riktigt än?
Nej, Men lite senare får bli i vår i så fall.
Ja, ja, men tack för att ni har lyssnat och tack för att ni är med oss varje vecka. Det är vi supertacksamma för.
Det är vi verkligen. Här kommer en stor puss och en kram från Lovisa och Jessica i Träningspodden.
Hej, hej!
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.